Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Jag tror man känner ett hot från, ja, det kan vara nyanlända, kvinnor, hbtq-personer. Då säger man, men stopp nu, jag vill ha det som det ska vara. Och då är det lätt att bli protektionistisk och då är det ju kanonläge för ett parti som Sverigedemokraterna om man tänker så.
Sedan några år tillbaka har arbetarrörelsen haft en stor sten i skon. Det är det faktum att Sverigedemokraterna blivit ett allt populära parti bland medlemmarna. Det ska förstås hos arbetarrörelsen som ju i alla tider talat om allas lika rätt och allas lika värde. Under den senaste mandatperioden har arbetarrörelsen med LO i spetsen därför gjort vad man har kunnat för att motverka den här glidningen. Resultatet? Ja, det har varit blandat. En del metoder har varit fruktlösa, andra tycks ha fungerat, som i Kommunal. Med 500 000 medlemmar är Kommunal ett av Nordens största fackförbund. Hade de varit ett parti så hade de fått 7,6% i senaste valet. Vilket alltså varit fler än till exempel de som röstar på Liberalerna, KD eller Miljöpartiet om man ska sätta det i perspektiv. Ja, det finns till och med de som säger att Kommunal är skyddsvallen mot Sverigedemokraterna. Arbetarrörelsens sista bastion. Hade deras medlemmar röstat på SD så hade partiet fått 25%. Men nu gör de inte det. Andelen SD-are bland kommunalarna är faktiskt lägre än snittet i valmanskåren i Sverige. Vad det här beror på, ja, det är något som jag vill prata med Tobias Bardin om. Han är ordförande i Kommunal och väl förankrad i arbetarrörelsen i stort. Och innan det här jobbet fanns till exempel vice ordförande i LO. Jag har följt Bardin under några år och lärt känna honom som en person som ledigt kan växla mellan inifrån perspektiv och utifrån perspektiv. Och det var förstås också en anledning till att jag ville ha honom som gäst i podden och prata med honom om just det här. För den här kontakten med verkligheten är ju viktig och när man som Bardin har förmågan att kombinera det med stor empati för människors rätt och förändringar och empati för minskad trygghet, ja, då kan man också dra klokare slutsatser än andra när man ska svara på frågan om varför så många vänsterväljare egentligen gjort en högersväng. Och det är någonting som vi pratar om i det här samtalet. Helt enkelt liksom varför det här händer, men också samtidigt vad är det som Kommunal har gjort som gör att deras väljare fortfarande röstar rött när man i andra fackförbund faktiskt röstar mer blått. Strax ska du få höra det, men innan dess vill jag bara säga att om du har lyssnat på flera avsnitt och gillar vad den här podden handlar om hittills, då får du gärna visa det genom att sätta betyg på den i din app. Sånt hjälper verkligen och det gör att ännu fler kan upptäcka den. Med detta sagt, här är mitt samtal med Tobias Bardin. Jag vill börja så här. Varför ska man vara med i facket nu för tiden?
Det är en bra fråga. Det är ju precis en av våra allra största utmaningar nu att kunna berätta det på ett sätt så att fler väljer att bli medlemmar i facket. För jag tror att de allra flesta fackförbunden brottar just om det. Vi måste få fler medlemmar och tyvärr utvecklingen för många gått åt fel håll. Och varför man ska vara med, så säga, grunden så handlar det ju om trygghet. Det handlar om att kunna få stöd och hjälp om någonting händer på jobbet. Vi är ju en fackförening som till exempel har en inkomstförsäkring. Om man ska förlora jobbet så kan man få mer än vad A-kassan ger. Vi har många försäkra i vårt medlemskap så man gör illa sig på fritiden. Vi har en reseförsäkring, vi har en hemförsäkring om någonting skulle hända. Så det är väl egentligen grunden, tryggheten. Men det är ganska klassiskt. Jag tror att vi måste addera någonting. För jag brukar säga så här, vi är väldigt bra i Kommunal så, där jag är ordförande eller någonting händer. Men för alla de som inte har problem, de som inte råkar ut för någon olycka på jobbet eller får problem med sin chef eller arbetsgivare, varför ska de vara med i facket?
Ja, räcker inte med om de har en privat försäkring.
Precis, och därför tror jag vi kan inte bara prata om trygghet som vi har gjort, måste addera någonting. Så därför det vi fokuserar mycket på att jobba med yrkesutveckling. Hur kan man förbättra yrket som undersköterska, barnskötare eller bussförare?
Ja, vilka är det egentligen som ni har med som är i Kommunal?
Sist jag räknade var det 238 olika yrken. Men framförallt de som jobbar i kommun. Ja. Kommun och landsting och är så att säga arbetare. Undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistent, barnskötare, våra största grupper. Men det är både de som jobbar åt kommun och de som jobbar hos privata. Och dessutom gick vi ihop med Lantarbetarförbundet 2001. Så även i den här gröna sektorn som vi säger finns det också. Men just det att kunna erbjuda mer värde för de som vill framåt. Som vill använda ordet karriär. Det måste också bli ett bättre fackförening. Så en del nya saker vi testar. testat till exempel ett jobbsökarverktyg som heter Trampolin som man får tillgång till som medlem på nätet. Man lägger upp sitt CV och exakt hur det funkar vet jag inte i detalj, men man kan på ett väldigt enkelt sätt söka ett nytt jobb som undersköterska. Och det är för de som vill framåt och vill förflytta sig och göra karriär i livet och så också. Därför försöker vi bli en ännu bättre fackförening också, för jag tror det är viktigt.
Man får ju lätt intrycket av att den där kampen för bättre rättigheter och sånt som sedan har lett till bättre lagar och som arbetarrörelsen hållit på med i över 100 år, att det på något sätt är färdigt.
Tyvärr är det ju inte så. Vi har ju gjort väldigt mycket som har blivit bra och mycket har ju, alltså ser man hur arbetena har förändrats de senaste 100 åren så klart att det blir betydligt bättre. Men vi ser ju en utveckling också många gånger det var tvingas att backa. En viktig sak för medlemmarna i Kommunal är att ha trygga anställningar. Och tyvärr så ser vi att både andelen och antalet otrygga jobb för medlemmarna har ökat de senaste åren. För de som jobbar som till exempel i äldreomsorgen eller inom sjukvården eller förskolan. Så att vi har väldigt mycket så här kampfrågor att ta. Vi vill till exempel avskaffa den här allmän visstidsanställningen. Så det ska vi fortsätta att göra. Vi ska självklart vara där tryggheten och någonting händer. Men vi måste också vara, så att säga, fackförbundet för de som känner sig som vinnare, vill vidare och inte tror att ja, men jag behöver inte vara med i facket för jag tror inte jag kommer få något problem. Då måste vi visa på att det både om du får problem, men det finns också ett annat värde att vara med. Vi jobbar för att du ska utvecklas och vi jobbar framförallt för att ditt yrke också ska utvecklas. Där har vi mycket kvar att göra, men det är det vi försöker fokusera på mycket nu.
Som en slags lobbyorganisation för exempelvis sjuksköterskor då? Ja, alltså, och hur utvecklas det? För det där pratar man till exempel om att det ska bli mer robotisering och att man ofta utvecklar detsamma som att avskaffa människor.
Ja, det där är ju en väldigt aktuell och viktig fråga. Jag tror jag deltar på 3 seminarier den här veckan och alla 3 handlar enormt mycket om den här digitaliseringen eller robotiseringen som nu kommer. Jag är väldigt positivt inställd till den utveckling som vi ser. Jag är egentligen förvånad att så lite har hänt inom äldreomsorgen och sjukvården vad gäller välfärdsteknik. Alltså idag börjar ju många, jag har ingen själv, men många har ju till exempel en robotdammsugare hemma. Men vi ser inga robotdammsugare på äldreboendet eller i hemtjänster, utan där är det många gånger undersköterskor med 3 års utbildning som står med dammsugare och gör det. Det finns till exempel höj- och sänkbara toaletter som tar hand om hela behoven på toaletten. Man var på toaletten så tar hand om allting efteråt. Sådana som finns i var och annat japans hem. Men det finns inte på inom äldreomsorgen. Också någonting som man skulle sätta in. Smarta toaletter som tar hand om det där. Som skulle vara väldigt bra, inte minst för arbetsmiljön. För det blir oftast dåliga arbetsmoment när man ska ta hand om den äldre vid toalettbesök och sånt. Så mycket av tekniken saknar jag. Så i grundinställningen väldigt positiv och välkomnande. Ungefär som man sett i industrin, alltså när robotar kom, det är klart att det minskar antalet anställda där. Nu för den i välfärden finns det så många arbetsuppgifter så jag är inte orolig för att det kommer minska antalet anställda. Men vad hände i industrin när robotar kom? Ja, man tog ju också bort väldigt mycket dåliga jobb med dålig arbetsmiljö. Och här ser jag en möjlighet att kunna förbättra arbetsmiljön.
Ja, det är någonting i det här med den här tryggheten, både tryggheten på arbetsplatsen och tryggheten i samhället som ju... Jag vill också prata med dig om, för det är någonting att man, det där jag har idag, det kan tas ifrån mig för det är någon annan som kräver resurser. Och vi vet ju att Sverigedemokraterna fick 17,6% i valet, det är alltså ungefär en sjättedel av alla svenskar. Liksom. Vem, kan vi se en koppling här? Vem röstar på SD generellt sett i arbetarrörelsen?
Framförallt är det ju männen som gör det. Det är framförallt de, skulle jag sticka ut taket och säga, det är de med de högsta lönerna och framförallt de tryggaste anställningsvillkoren.
Varför det?
Ja, det där funderar jag väldigt mycket på. För många kopplar ihop det med... Nu ska jag säga att det finns väldigt många olika skäl till att man röstar på SD, men många kopplar ihop det med, ju lägre löner, ju mer otrygga jobb man har, desto där har de sin grogrund, alltså ojämlikheten. Och så,
ja, rädslan och så, och rädslan kommer. Och
men då skulle det ju vara... Framförallt kommunalarna, för de har ju lägsta lönerna och mer visstidsanställningar och deltidsanställningar än andra LO-medlemmar. Då borde de rösta på Sverigedemokraterna, så är det ju inte. Utan det är framförallt, skulle jag säga, de byggförbunden, där är stödet som störst. Och det är också där som lönerna är högst och jobbar man 7-4 och heltid många gånger. Jag tror att det har mycket att göra med den här rädslan att jag har det ändå bra. jag är, om man tittar på LO-familjen, är jag högst upp i ligan på gäller lön och inkomst. Och det, nu hotas det här av olika skäl. Där är ju såklart nyanlända, flyktingar som kommer, ett skäl. Vi driver på för mer jämställda löner. Vi tycker att det är fullständigt rimligt att en undersköterska ska tjäna lika som en byggnadsarbetare, tycker vi. Ja, då hotas man också där och känner det där som jagar en. Så att, jag tror otryggheten förlorar det man har, att alla andra ska komma och bli jämlik, och då kanske jag får det sämre och konkurreras ut. Det tror jag är någonstans där i grogrunden.
För jag tänker att det skulle också kunna vara ett så här nostalgi, man ska tillbaka till någonting. Vi befinner oss i en politik idag som på många sätt saknar riktning, saknar visioner. Det är ett positionerande hit och dit. Då tänker man, ja men det var det bättre förr. Vi hade politiker som sa det där och vi hade någonting att se framåt. Nu är vi lite färdiga.
Ja, man vill ha den här tydligheten, tror jag, många. Det ska vara tydligt vad man står för, och man ska stå för det man säger och så, va. Och sen tror jag också att, jag menar, samhället förändras. För vi pratade om den här digitaliseringen, vad vi var inne på tidigare. Det är en av många av de här ingarna som har kommit historiskt. Vi har ju haft industrialiseringen, urbanisering, globaliseringen. Så att jag menar, samhället förändras ju, och våra värderingar och attityder förändras ju också. Och då kanske man tycker att det är lite skönare om vi pausar allt och har det precis som jag har det nu, för nu har jag det ganska bra. Så blir man emot förändringar. Och det tror jag är en farlig väg, men det ligger mycket i det också, att man inte vill hänga med.
Så det kan paradoxalt vara så att man vet att man har det väldigt bra, så man vill göra att man vill liksom hålla fast i det och inte utvecklas, för man tror att då kommer jag bara få det sämre.
Jag tror det. Jag tror man känner ett hot från, ja, det kan vara nyanlända, det kan vara kvinnor, det kan vara hbtq-personer, allting. Alltså min ur normen då, en köttätande man som ändå har det ganska bra, har en ingångslön kanske på 30 000 och sådär, och kör sin dieselbil där, så vill man ha det. Men sen kommer det här att inte det ska vara okej, och man följer med i media det som händer, och då säger man, men stopp nu, jag vill ha det som det ska vara. Och då är det lätt att bli protektionistisk, och då är det är ju kanonläge för ett parti som Sverigedemokraterna, om man tänker så.
Och vi backar lite och ser, hur blev det så här? När började fackföreningsrörelsen? Och jag förstår att jag gör det till talspråk för alla här nu, men jag tror du klarar det eftersom du var på LO tidigare. När började man rösta mer på SD och släppte det klassiska som är jag arbetare så röstar jag på S? Är det en förskjutning som sker där, eller här finns det andra förändringar som kan förklara att vi hamnat där vi är idag?
Ja, det har skett successivt under kanske, alltså började väl för 3 val sedan ungefär, ska jag väl säga. Så det började där att växa, och det vi ser nu... Och...
Så vi säger, samtidigt som SD dyker upp i vardagen hos vanligt folk, så började också växa?
Ja, absolut. Så är det, och det har sett successivt, och det har vuxit. Och det som vi ser, en får kalla för normalisering, jag ser inte på arbetsplatserna där medlemmar i Kommunal finns, på äldreboenden, förskolor och så. Jag har inte mött på det, jag var ute vid 100 arbetsplatser under valrörelsen, och det var ingen som tog upp SD med mig där. Men jag hör ju mina fackliga kamrater att inom industrin, inom byggbaracker, det är inte att man skäms att säga det nu, att jag kommer rösta på Sverigedemokraterna, eller mycket kopplat till Jimmie Åkesson som person. Och det där är ju också en utveckling, så att det blir mer och mer normaliserat och mer okej också. Och den utvecklingen har ju varit väldigt kraftig. Nu ska man ändå komma ihåg, tror jag, att jag tror att ändå att efter det här valet att Sverigedemokraterna är rätt besvikna. De hade nog stora förhoppningar att bli störst parti inom LO. De skulle ju vinna LO-kvinnorna, alltså framförallt medlemmarna i Kommunal, men de fick inte ens tvåsiffrigt. De medlemmarna i Kommunal fick de 9,9%, och det är ju betydligt lägre än allmänheten. Så att de är ganska besvikna ändå, tror jag, Sverigedemokraterna, även om de gick kraftigt framåt.
Och varför lyckas de inte nå kvinnorna i Kommunal?
Ja, det där är ju också, för en del säger, ja men Tobias, ni har 80% kvinnor, och det har att göra med det. Men det är ju faktiskt så att stödet för Sverigedemokraterna hos kvinnor, hos allmänheten, är ju högre än hos medlemmarna i Kommunal. Hos män, vi är ändå över 100 000 män i vår fackförening. Där tror jag vet att stödet var betydligt lägre också hos männen än andelen hos allmänheten. Jag tror det var en 13-14% av männen i Kommunal. Så att det är någonting där med medlemmarna i Kommunal. Det kan dels vara de jobb man har. Mm. Vi vet ju att här i Stockholm, där vi spelar in den här podden nu, där är över hälften av våra medlemmar i Stockholms län. De kommer själv eller har en eller båda föräldrar från ett annat land. Om inte de fanns så skulle vi inte klara välfärden. Så vi har ju de som arbetskamrater, människor. Som
och samtidigt länder. Så liksom i mina hemtrakter i Malmö så har vi också ganska mycket SD-are bland invandrare som då säger att jag vet hur svårt det var för mig att få jobb och svårt det var för mina kamrater att få jobb, och därför vill jag säga nej, för att liksom inte ens vi kan få jobb så. Ja, vi har ju ett läge i Sverige där arbetslösheten bland svenskar som har födda och uppvuxna här är väldigt, väldigt låg, utan arbetslösheten är i princip hos utlandsrikesfödda. Så att det finns ju också en enorm skevhet i det här.
Absolut, och den framförallt, men de som jag framförallt har mött och mötte valrörelsen var ju de själva som kom från ett annat land, och jag måste säga det var ruggigt att träffa många öga mot öga som sa till mig: Tobias, jag är rädd. Jag är rädd om Jimmy Åkesson får för stor makt. Vad kommer hända med mig? Ska de skicka hem mig? Och se den där rädslan i Sverige idag hos medlemmarna i ögonen. Det tog mig väldigt hårt när jag var ute på arbetsplatserna. Men det kan vara det. Men sen kan man ju fundera på också. Vi kanske ändå, man ska ju vara försiktig med att skryta och jantelagen och allt det där. Men vi kanske har hittat ett sätt också i Kommunal som gör att stödet inte ökar på det sätt som i andra förbund. Vi pratade om fackliga kärnfrågor i den här valrörelsen.
Ja, för det är ju där ni utmärker lite grann, att liksom alla fackförbund har ju gjort olika kampanjer för att så här, komma till rätta med den här frågan, och låt oss återkomma till det alldeles strax. Men vad är det som ni har gjort som du tror skiljer dig från kollegorna i andra förbund?
Framförallt har det vi lyfte här valrörelsen var ju kärnfackliga frågor. Vi behöver få fler kollegor, då behövs det mer pengar till välfärden. Det ska gå till rätt saker, tycker vi. Fler kollegor, inte försvinna iväg i vinster. Vi vill avskaffa allmän visstid, och vi tycker att det är väldigt bra att få göra avdragsrätt på fackföreningsavgiften. Och sen redovisade faktiskt vi vad alla partier i Sveriges riksdag tyckte om de här frågorna med ja och nej formulär som vi visade på arbetsplatsen, och fick igång bra diskussioner. Och sen analyserade också Sverigedemokraternas politik. Hade de fått styra?
Men också att ni inledde ju det du också säger här, om jag förstår det rätt, är att ni inledde med att säga okej, i grund och botten, du kommer inte bli av med jobbet för att invandrare kostar så mycket eller att det kommer så många hit. Nej. Utan det ska vara fler på din arbetsplats.
Precis, fler, och det är det man måste förstå. Och då ska vi titta, vad tycker de olika politiska partierna? Och då tog vi ju då framförallt fram Sverigedemokraterna. För hade deras budget gått igenom, då skulle kommuner och landsting få 13 miljarder mindre i statsbidrag. Och då har vi faktiskt brytit ner det på varenda ort i hela landet. Så man kan titta, vad betyder det för dig, du som bor här i Överkalix eller Malmö eller var du bor. Och så kunde vi omsätta det, då blir det så här många färre undersköterskor om deras politik hade gällt. Så då pratade de om politiken uteslutande. Så vi gjorde inga filmer om deras historia, som ju vet är mörk från Sverigedemokraterna. Vi pratade inte om att de är rasister och rasister. Nej, men vi pratade kärnpolitik.
Ja, men det är det här, för det här tycker jag är spännande. Jag kan tycka att nu har de, jag menar, de har en sjättedel av rösterna i riksdagen eller platsen i riksdagen. De är ett helt vanligt svenskt parti. Om än med lite ovanliga svenska frågor, om jag uttrycker mig så. Lite liksom, de har de här rötterna, men det här är inte ett sätt att försöka... Liksom, alltså de är redan normaliserade, de är ju demokratiskt valda och så vidare. Och där i när facket säger att ni ska inte rösta på SD, så är det kanske liksom liberalen och yttrandefrihetskämpen i mig som tycker, vänta nu här, ska jag vara medlem i ett fackförbund som sen uppfostrar mig och säger att du tänker fel? Ni ska ju representera, inte...
Nej, men jag själv säger ju alltid att ni röstar precis som ni vill, men jag vill berätta för er hur det ser ut. Det tycker jag är viktigt, och vi har kloka medlemmar och de bestämmer själva. Och nu var det ju glädjande för oss att det var 50% som just röstade på Socialdemokraterna, för det vill vi se, en socialdemokratisk ledd regering.
Ja, men är det självklart att ni vill se det fortfarande?
Ja, alltså, för det gynnar ju medlemmarna så oerhört mycket mer än när vi hade...
Det ser du i ditt Excel-ark där. Att
liksom... Ja, det ser jag när Reinfeldt sänkte skatten med 140 miljarder och försämrade A-kassan, tog bort avdragsrätten för fackföreningsavgifter.
Men det är väl bara i ditt förbund, för till exempel byggarbetarna, de borde väl tjäna på en alliansregering och liksom... bygga mer och vad de nu tycker.
Beror på hur man ser det. Har man inte en bra kassa måste du teckna den själv. Har vi inte en politik som investerar i välfärden? Nu framväxt, nu ser det ut av sjukvårdsförsäkringar. Hur kommer vi få se detsamma av äldreomsorgsförsäkring om man inte investerar? Så för stunden kanske du tjänar på det, men långsiktigt så tror jag att även byggnadsarbetarna är stora förlorare på det. Men min poäng är i alla fall att det är vad vi, så att säga, vi tycker. Vi ser det när vi ser politiken, men det är ju inte så att vi går ut på arbetsplatsen och röstar på sossarna, utan så här, rösta på vad ni vill, så här ser det ut. Och det var många som valde det själva ändå, att lägga sin röst på det partiet.
För när du pratade i våras på er stämma, så pratade du om att du ville se en socialdemokratisk regering.
Mm.
Är inte det lite, vad skiljer det från att säga att du får rösta på vad du vill, men vi vill gärna se... Det är en balansgång här naturligtvis.
Jo, men det är det. Men det är så en målsättning som vi har. Men också, jag är väldigt tydlig med att det är ju rent egoistiska skäl som vi vill se det. Det är ju inte för att vara snäll med Stefan Löfven för att han är LO-medlem eller så. Utan det här är ju rent egoistiskt, för att den politiken gör att vi kan också bli en bättre fackförening. Om vi har en politik som investerar och satsar och till exempel höjer statsbidragen till kommuner och landstingen, då har vi större möjlighet att förhandla fram bra avtal. Får kommuner och landstingen mer pengar, då har de större möjlighet att anställa fler kollegor. Så att det på det sättet som vi driver det där. Så egentligen är det egoistiska skäl som vi gör det.
Så lite så, hej kära medlem, du ber oss att ta hand om dina intressen. Då tackar vi för det, vi har gjort en kalkyl. Vi kommer fram till att testvinnare är... Det är den omvägen ni går.
Ja, men lite annat. Jag vet ingen fackförbund som har gjort det innan vi gjorde det där. Att vi var alla partier i Sveriges riksdag som vi redovisade hur man tyckte. Och jag tror att det där är absolut rätt väg att gå.
Facket i Sverige har ju alltid varit skeptiska mot arbetskraftsinvandring. Alltså det under 60-talet har vi en period där man är för. Då är staten nere i Italien och i Jugoslavien och på andra ställen och vill hämta hem arbetare, för vi saknar folk här. Men sen så när det börjar gå lite knackigt för tillväxtindustrin, ja, då stryper man det. Och sen dess har man varit skeptisk mot det. Så egentligen mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att vi har mycket SD.
Nej, men jag tror också en viktig aspekt är ju att man har ju tidigare redan har ju lagt om också migrationspolitiken, och det är ju också lett till att så pass många kom under den här tiden till Sverige, och det är såklart att det var ju också, då ökade ju också stödet för Sverigedemokraterna. Nu har man ju lagt om sin migrationspolitik. Det kommer många människor till Sverige, det är stolt och glad över, det ska det göra, men inte så många som kom innan, och det är klart att det har ju också bidragit. Och när man frågar medlemmarna, varför röstar ni på då Sverigedemokraterna, så då är det ju invandring. Man tycker att det är för många invandrare som kommit, och det måste man se. Sen behöver man inte hålla med om det, men det är klart att det har varit en grogrund, tror jag också, att det kom så otroligt många.
Är det för att det är för många invandrare, eller är det för att det inte saknas en plan?
Rädslan vad det där då leder till. Kommer många från andra länder, många invandrare, kommer vara råd med välfärden, kommer pensionssystemet att hålla allt det där, och när det kommer som man tycker...
Vilket vi inte svarat på eftersom vi inte haft en plan.
Nej, det ligger nog mycket i det. Och det var väl också regeringens stora dilemma. Hur ska vi ens kunna hinna få igång förskolor? Hur ska vi kunna ha bostäder? Och det var därför också som alla om mycket av migrationspolitiken. Klart att det där såg människor. Sen ska man nog komma ihåg, jag brukar säga, jag tror att det finns någon kärna i Sverigedemokraterna som tycker att en invandrare, en för mycket och sådär. Men sen finns det väl de också, tror jag, som inte förlorade på det sättet. Så självklart ska vi ta emot också människor i vårt land. Och som också går att vinna tillbaka, det tror jag absolut. Vi är ju otroligt glada för att det kommer människor hit. För om man nu gör rätt saker nu, så kan det ju vara rädd. Vi pratar inne på robotar och digitalisering, det är en del. Men nyanlända, det kommer att vara räddningen rätt använt. För det är så otroligt stora rekryteringsbehov nu i den svenska välfärden.
Varför har vi sådana behov nu?
För att det blir så många äldre. Nu står ju 40-talisterna, nu ska det, som någon kallade...
De dör aldrig.
Ja, så vi inte kanske varit med i krig heller. Så vi är en stor generation 40-talister, Sveriges största generation någonsin. Och det är de nu som någon kallade det där för köttberget. Men det är de som ska gå tungt in i äldreomsorgen nu. Nu är de som är tyngst inne nu, det är 30-talisterna. Det är en väldigt liten generation, en väldigt tacksam generation också. 40-talisterna, de...
De är inte där än, de har lämnat, men de är inte på äldrevården.
40-talisterna. Inte riktigt tungt än. De brukar säga så 85-87 där någonstans, år gammal och sådär. Så, men det är de som går in nu. Sveriges största generation, och tror jag med helt andra krav. Och har inte de det, så kommer deras barn ha att säga att min mamma, min pappa förtjänar en bättre äldreomsorg än det här. Det kan vara allt från hur ofta man får duscha, vilken mat som ska serveras, eller att man ska ha att, men det är självklart att vi ska ha en utbildad undersköterska till min mamma. Mm. Så då måste, det är därför investeringarna måste dra igång ordentligt nu. Och då träffar jag ju medlemmar idag som vittnar om att det är ju underfinansierat idag. Det är för slimmat bemannat idag redan. Och ska vi då klara den framtiden? Det är därför de investeringarna måste till. Mm. Så att, och det är grunden.
Pratar partierna i tillräckligt hög grad om det där? Att vi behöver en massa människor för att kunna växa den här sektorn för att gruppen 40-talister kommer, tycker du?
Nej, det tycker jag har försvunnit i, väldigt mycket i debatten. Eller man slutar, allt för många pratar inte om det. Och det är därför vi behöver bra utbildningssystem och ett bra arbetsförmedling.
Och varför pratar de inte om det? Du vet ju lunch med Stefan Löfven titt som tätt.
Ja, inte
varandra.
Riktigt kanske, men
nej, jag vet inte.
Nej, men man fokuserar. Men väl min personliga orsak är väl mycket att jag tycker mycket av politiken idag, att min känsla är, jag är ju inte så insatt i det, men att det är mycket man mäter och man ser strömningar och sådär, och så springer nästan alla på samma boll. Det var lite så jag kände i början på valrörelsen. Alla var ute kring, nu är det hårdare straff och fler poliser och alla sa samma sak. Och då tror jag det blir svårt för väljarna att välja mellan de partierna. Utan lite mer visionärt och lite mer framtidsoptimist skulle verkligen, verkligen behövas, tror jag. Mm.
Ni verkar ju ha hittat något slags recept som handlar om att först säga du kommer inte bli av med jobbet på grund av det här, utan du behöver fler kollegor. Mm. Du gör om vägen via att vi ska se till dina intressen, och då är det här partiet bra, det har vi också varit inne på. Men det är också ändå, det finns ändå någonting i det här som skaver lite i mig, som är, jag menar, ni la 10 miljoner på kampanja inför valet, era lokalföreningar la ytterligare 10 miljoner. Ni stödjer också sossarna. Liksom. Du har ju öppnat på glänt i alla fall att ni inte ska ge lika mycket pengar till Socialdemokraterna. Varför det?
Ja, egentligen i grunden så jag tycker det är lite omodernt faktiskt. Det där att ge det 3 miljoner per år.
Är det mycket eller lite?
Det är mycket pengar såklart. Mm. Det är klart det är stora hela. Så eftersom vi är Nordens största fackförbund, det är inte så stor utav vår budget. Men klart 3 miljoner är mycket pengar. Mm. Men jag tror att bara ge det där och så säga till socialdemokratin, nu får ni göra vad ni vill med de här pengarna, se till att vinna val, för det är så vi gjort innan. Det känns lite gammalmodigt, och jag tror istället att, och då ska jag diskutera med förbundsstyrelsen, att om vi skulle ta de pengarna och så göra någonting annat, till exempel ha utbildningar för de som vill gå in och bli politiker eller på annat sätt jobba i en facklig politisk samverkan, tror vi skulle kunna göra mer.
Så det är inte bara att flytta de pengarna, för det skulle räcka till säg 3 lobbyister? Det är inte bara så du vill påverka mer, utan du vill göra någonting annat.
Nej, men alltså göra mer själv. Jag tycker vi visade när vi gjorde en tydlig facklig valrörelse. Vi sa ingenstans till medlemmar att rösta på Socialdemokraterna. Det var våra egna loggor, våra egna medlemmar, våra egna frågor. Vi gjorde en fantastiskt bra valrörelse. Och då tänker jag, om vi hade mer resurser att göra, kunna göra ännu mer, ja, då borde vi göra det och skicka iväg pengar till Socialdemokratiska partiet. Så det kommer de att förstå sen också. Det kommer ju bara gynna dem ännu mer, för då kan vi ju ännu bättre valrörelser. Men sen hör jag det också många fler nu. Förr hörde jag det inte, men nu hör jag det flera gånger. Jag var ute i, vart jag var nu, Skövde här i veckan, så Skövde Falköping, på något arbetsplats var det en som tog upp med mig det också, att han tyckte att det där, att ni ger mina medlemspengar till ett parti som inte jag själv stöder på, det tycker jag är fel. Och det där hör jag mer och mer nu, och då måste ju jag som ordförande här lyssna på medlemmarna och lyssna på signalerna, och jag kan förstå det. Sen tycker jag många, och de säger de också, att ni har faktiskt vill samverka med Socialdemokraterna, det fattar vi, det förstår vi, så här. Men just att ni ger pengar, det är någonting i den symbolen också som retar för många, och det är också en aspekt som jag har väckt in när jag ska ta den här diskussionen i kommunalrådet.
Håller fackförbunden på att bli mindre av en förlängning av en arbetarrörelse? Håller man på att, så att säga, släppa den historien för att istället bli renodlade intresseorganisationer eller lobbyorganisation, om man får använda det uttrycket?
Jag skulle säga nej. I varje fall i vårt fall handlar det faktiskt inte om det, utan det handlar egentligen om att vi ska göra ännu mer i facklig politisk anda. Och det här med, som jag förstår, många synpunkter på det, att vi har en facklig politiska samverkan med Socialdemokraterna, det är ju för att vår idé, det är att få fler kommunaler som engagerar sig i det socialdemokratiska partiet. Fler undersköterska, bussförare och brandmän. Och ska vi använda mer pengar, kanske det här partistödet på 3 miljoner, så ska vi bygga upp organisationer där de kan ta mer plats och få utbildning och på det sättet påverka partiet. Vi skulle kunna välja som andra gör, TCO och SACO, de står ju utanför alla partier, så försöker de ropa in. Men jag tror att vi ska vara förlorare på det, och jag tror att bygga långsiktigt, få fler in i politiken, jag tror att det är modellen. Så att,
Borde ni inte också då ha kontakter med de andra partierna? För exempel Miljöpartiet skulle ju mycket väl kunna, och Vänsterpartiet från delen kan ju mycket väl driva exakt samma frågor som ni gör.
Precis. Och det är väl där som jag försöker jobba i två spår. Så jag har faktiskt träffat alla, vi har bjudit in alla partiledare, de rödgröna och allianspartiledarna. Så jag har träffat Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt också. Men även träffade Anna Kinberg Batra och Annie Lööf och Jan Björklund. Och alla ville träffa mig. Det var Ebba Busch Thor, hon hade inte tid, så jag fick träffa hennes partisekreterare istället, sa hon. Och Ulf Kristersson hörde jag med när han blev nyvald, han hade inte heller tid. Så de två ville inte träffa mig, men de andra träffade och haft
riktigt
bra.
Men inte Åkesson?
Nej, jag gjorde inte det. Och då ska jag vara riktigt ärlig här. Jag kände det här i valrörelsen, som lite som vi var inne på innan. De är väl väldigt normaliserade nu och ska göra. Och så tänkte jag, ja, men ska man ändå träffa han och försöka prata med han? Men dagen efter, då var jag i Skärholmen. Det här var, tror jag, dagen innan valet. Och då träffade jag en medlem som hade sett på partiledardebatten. Och i med Åkesson började prata om det här att invandrare får inte jobb för de beter sig inte som svenskar. Och då var en av de medlemmarna som tittade mig och sa, Tobias, jag är rädd. Vad händer om Jimmie Åkesson får inflytandet? Och då bestämde jag att nej, jag kommer inte att träffa Jimmie Åkesson.
Men är det inte ha för mycket... Det är någonting i det där, jag är på det och petar igen. Är inte det för mycket säkerhetszon? Ska man inte kunna prata med honom och sen säga okej, jag hör vad du säger, jag håller verkligen inte med. Men vad är poängen med att stänga dörren på det sättet?
Nej, men det är klart att visa på. Det är klart att jag skulle visa på att jag normaliserar också Jimmie Åkesson.
Sen snarare bilden av mötet.
Ja, precis. Det är klart att det är så. Det inser jag också. Mm. Det är klart att jag ger en bild när jag träffar Annie Lööf och Jan Björklund också. Men den är ju medveten om. Och det är för mig att säga att oavsett vilken regering vi kommer ha i framtiden kommer jag påverka alla politiker. Det är min uppgift. Jag valde 500 000 medlemmar. Sen är faktiskt politisk samverkan någonting annat. Men det är klart att jag ska göra det. Sen ska du veta att det är ju en ny verklighet för oss i kommunal. Ta Skåne, vår avdelning där. Det är hälften av landets kommuner, Sverigedemokraternas största parti. De har ju redan blivit kommunstyrelseordförande. Vi kanske kommer ha Sverigedemokrater i personalutskott. Och klart att det där kommer ju förändra vårt arbete. Och där är ju mer så här...
På vilket sätt kommer det påverka?
Ja, men det är klart att då är det ju, det är en sak när jag ska träffa Jimmie Åkesson. Men om en sverigedemokrat är ordförande i ett personalutskott och kallar till ett samverkansmöte, det är klart att då är ju min åsikt att då måste vi gå dit och prata. Så vi kan välja på olika nivåer. Men det här är ju en helt ny verklighet för oss.
För samtidigt har ni ju och flera andra förbund tillsammans med er varit kritiska mot att medlemmar också är aktiva i SD. Det har till och med varit så att man inte får vara aktiv i SD om man är aktiv i kommunal.
Ja, precis. Är man förtroendevald i kommunal och förtroendevald i SD, då måste du välja. Du kan inte vara förtroendevald i Sverigedemokraterna och samtidigt då stå upp för alla människors lika värde och den demokratiska socialismen dessutom, som våra stadgar säger. Och då ligger Sverigedemokraterna alldeles för långt borta för det. Men,
och är det för att då är du rädd att här står en SD-are i en kommunal jakt? Och man är, det är risken för att blanda ihop de där två hattarna och jackorna.
Ja, och att kunna förena då en sverigedemokratisk politik med att vara en bra företrädare för kommunal. Nu ska jag säga och i alla fall som jag vet om, så har jag löst det där när man har pratat om det. Mm. Och för oss är det en stor skillnad på att vara medlem, att det kan man fortsätta vara. Men just vara förtroendevald och man ska genomgå, när man då genomgått våra utbildningar också, så ser man mer vilken typ av förening vi är. Och då blir det väldigt svårt att vara aktiv i Sverigedemokraterna. Men det där brukar lösa sig när vi pratar om det.
För att det finns en missuppfattning eller för att man inte har tänkt igenom det? Eller
kanske inte har tänkt igenom det riktigt. Och vad innebär det då? För att i kommunal är det förtroendeval, då är det någonting annat. Då måste ju stå upp för allt det vi tror på, säger och gör och sådär. Mm. Då kan du ju inte bara välja delar i det. Då tror jag att de flesta också känner att ja, men det här blir nog...
Alltså det är att som jag då måste vara 100% kommunal. Men om jag är bara en vanlig medlem kan jag vara 50% kommunal och stå för 50% av era värderingar. Och fylla det andra med... 50% SD och 50% SD-värderingar.
Du kan inte göra vad som helst som medlem heller, såklart. Men vi ställer ett högre krav på de som tagit steget att ställa upp och bli vald som förtroendevald. Då har man betydligt högre krav på sig också. Och det tycker jag någonstans är bra.
Ja, men jag köper det. Det finns någon som rimlighet i det. Vilka är utmaningarna för fackförbunden som helhet framöver när det gäller de här nya... frågorna, kommer vi att lösa det här under kommande mandatperioden tror du? Alltså kommer det bli när vi får en plan för integration, när vi får en lösning på det som jag helt frankt antar att vi kommer få kommande mandatperioden. Mm. Kommer det då att automatiskt att de lösa upp många av de här knutarna? För det är väl lite, SD är ju lite grann att börja prata med den där som vi låtsas som inte fanns.
Ja, men oavsett SD så tror jag att vi har stora möjligheter att fixa det här. Ja, finns det några farhågor som jag har? Allt för klåfingriga politiker i Sveriges riksdag tror jag inte är bra. Vi måste försöka hålla kvar vid det här. Att det är ju facken såklart, men också arbetsgivarna och företagen lokalt som har en stor nyckel i att lösa de utmaningar som vi nu pratar om. Att klara rekryteringsbehoven, få in människor i jobb. Sen behövs det, och det är väl det andra, att man får inte vara för passiv som stat heller. De här stödsystemen som staten måste stå för, de måste vara tillämpade på ett bra sätt. Till exempel alltså att det finns pengar till utbildning. Många är ju... kanske inte så många inom kommunal, men framförallt inom industrin, är såklart rädd för digitaliseringen och robotiseringen. Ja, men det måste finnas ordentliga omställningssystem så man kan byta jobb hos arbetsgivaren går, men ens kunna byta arbetsgivare också. Så här behöver vi en väldigt aktiv stat. Det här är egentligen den svenska modellen jag sitter och beskriver, nu hör jag själv. Så att så länge vi bevarar, alltså utvecklar ska jag säga, den svenska modellen och låter den få råda arbetsgivare och fack som tillsammans med en aktiv stat någonstans kan hålla kvar grunden där, då är jag faktiskt väldigt förhoppningsfull.
Var går gränsen mellan klåfingrighet och ramverk?
När politiker börjar bestämma till exempel exakt vilka ingångslöner som ska gälla, då tycker man är för klåfingrig. Varför ska man ta över det? Det är ju sånt som vi kommer överens om med våra arbetsgivare varje gång vi förhandlar ett nytt avtal. Allt för starka strukturer, hur omställningsutbildningar eller arbetsmarknadsutbildningar ska vara utformade och så. Ramar måste finnas där såklart, men det måste kunna finnas möjlighet att tillämpa det efter lokala behov. Till exempel finns det en industri eller ett företag som har stort behov, ja, då måste ju man se till att då går det att få stöd att anordna utbildningen så här industri kan få sin arbetskraft, eller den offentliga sektorn självklart också.
Men Sverige är unikt på så sätt att det är ju väldigt få länder som inte har lägsta lön. Lagstiftat lägsta lön. Och det har ju varit för att historiskt sett har man sagt att ja, där kommer arbetsgivaren och fackförbunden överens om och så blir det liksom bra. Men hade det ändå inte varit bra att ha en som ett tydligt lågt steg in på marknaden, eller är vi rädda för att vi då får där man bara pratar om de här prekariatet som blir fast i det. Mm. Vad är det aktuella argumentet mot att ha en lägsta lön på marknaden?
Ja, men mycket ligger ju det att det skulle pressa lönerna neråt. Men sen också...
Vet man det? Finns det forskning på det? Eller är det bara att vi som är rädda för det?
Det finns ju väldigt mycket forskning, och forskning kan man visa väldigt mycket också. Men, och det är någonstans vad man tror på. Men jag tycker modellen, om man tittar på våra kollektivavtal är utformade, så är det ju precis den politiker som pratar för att man ska kunna lagstifta lägre trösklar in och så. Ja, men det är så vi utformar. Vi har ju till exempel lägre lägsta löner om man är utbildad eller om man är utbildad. Vi har också styrs efter ålder, så att är man under en viss ålder så är det ju lägre lägsta löner också. Så jag menar, det finns ju de här lägre trösklarna i avtalen, och det är svårt. Ska Sveriges riksdag sitta och fatta beslut om det här, hur ska se ut på varje bransch, hur ska det då gå till, ska det samma
lägsta
för alla? Ja, men och då är det ett sämre sätt att välja och Det blir ju mycket mer flexibelt och mycket mer anpassat efter de olika branschernas behov. Och vi kan ha en mängd olika lägstalöner ute efter de här branschernas behoven och hur det finns. Och utbildningsgrader och så. Det är klart att jag ser då som, vi har ju dessutom politiker som arbetsgivare. Och det är klart att om det då politikerna ska sitta och bestämma lägstalöner. Men vi har också sett att man har lagt sig i lärarlöner till exempel. Då ska de sitta och bestämma vilka som ska ha högre löner. Det kan man ju tycka är bra på alla sätt och vis. Men tänk på en finanskris. Då måste man rimligen också sitta och bestämma vilka som ska ha lägre löner. Och då kanske det inte blir lika roligt heller att vara politiker. Vad ska vi då göra? Ja, då får vi åka ner till riksdagshuset och stå där utanför och välta koskit eller bränna bildräck som andra fackföreningar gör. Så att, nej, det är bättre att vi förhandlar fram det här. Vi blir oense när vi förhandlar avtalen. Men sen gäller det för, i det här fallet nu har vi 3-årsavtal. Då vet arbetsgivarna, lugn och ro. Vi följer avtalen, där finns lägsta löner och allt. Men ska vi lyckas med det här? Det är därför vi börjar hela det här samtalet om just hur ska vi få fler medlemmar. Och det är det som är stora utmaningen. Har vi inte en hög organisationsgrad, alltså så många som är med i facket, då kommer vi inte klara det här. För då kommer man ju säga, men titta på facket. Ni organiserar inte ens hälften av arbetarna inom det här kollektivavtalet. Då måste ju andra ta över. Ni kan ju inte ens företräda dem. Och det här är vår avgörande viktigaste fråga. Varför måste vi se till att det blir fler medlemmar? Såklart för att vi blir större, starkare, får mer pengar och bra verksamhet. Men i grunden handlar det om att stå upp för den svenska modellen. Den bygger på att man frivilligt går med i en fackförening. Och att företagen frivilligt går med i en arbetsgivarförening och så förhandlar vi fram de här avtalen. Fullständigt unikt i hela världen som vi har i Nordens länder här. Och det är stort ansvar för oss, historiskt stort ansvar på oss som är företrädare nu att lyckas värva medlemmar. Så att den tyngden känner jag på mina axlar. Vi har ju haft en tuff tid i Kommunal så vi gjorde ett gigantiskt minus 2016 på över 11 000 medlemmar. Men 2017 så lyckades vi öka igen mellan 700-800 medlemmar gick vi plus 2017 och nu går det lite månad för månad här i Kommunal det här året. Men 2+ månader har vi just nu. Men det är tufft, det är svårt och det är också det här. Vi måste beskriva varför man ska vara medlem i facket på ett sätt som inte minst för ungdomar känner att ja, men facket är nog bra för mig, det är smart affär för mig att bli medlem i facket. Vi pratar om nyanlända som kommer som har helt andra bilder av fackföreningsrörelsen från sina länder där man inte har det här med avtalsmodellen exempelvis. Ja, men det finns ju lagen. Men då säger jag, men du vet, i Sverige finns det ingen lag som säger vad du ska ha lön, att du ens ska ha lön. Allt styrs i avtalet och då måste man ju börja beskriva det där också. Då bygger det på att man blir medlem. Så stor utmaning för oss är det, men jag är väldigt optimistisk att vi ska lyckas växa ordentligt, inte minst vi är Kommunal, för vi vet ju att oavsett nu regering och sånt tillträder så kommer det anställas otroligt många fler i välfärden, i äldreomsorgen som jag pratade om, men också i förskolor, så att vi har möjlighet att växa rejält i Kommunal här. Det är ett riktigt framtidsförbund.
Framtidsförbundet, vi har sagt det också. Jag brukar alltid avsluta med att fråga mina gäster om, kan du nämna 3 böcker som påverkat din syn på politik och fackligt samarbete?
Vilken fråga. Just nu läser jag en bok om Gunnar Sträng. Den påverkar mig, och det är så jag kommer ihåg de senaste böckerna jag läste. Den har påverkat mig väldigt mycket. För han var ju då förbundsordförande också för Lantarbetarförbundet som gick ihop med Kommunal. Men just nu inne i boken han pratar om det, han sätter hela regeringen på spel för att få in en, för att klara av statsbudgeten och sådär. Så den är väldigt...
Minns du vem som har skrivit den också?
Johansson som har skrivit den. Så att, nämligen den, och det är framförallt olika biografier som jag läst. Kjell Österberg tror jag var som skrev 2 böcker om Olof Palme. De tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Det var väldigt många sidor. De läste jag också då. Och så ska väl ta, nu blir det politikernördigt där, känner mig. Och det är också, är det meningen kanske?
Ja, det är precis det, just det som är nyfiken. Det är intressant att se vad, liksom, att hur böcker faktiskt påverkar en människas sätt att bedriva sitt arbete.
Ja, men så denna läser, och sen läser jag också Barack Obamas bok Min far hade en dröm. Det var länge sedan jag läste den nu, så jag tror den hette så. Den tyckte jag också var väldigt bra och inspirerande. Och man också berättar hur han byggde upp sig, hur han jobbade i Chicago där. Och
så, ja, så den sammanväver ju också med liksom den amerikanska frihetsrörelsen.
Ja, precis. Och det... precis. Alltså, en annan väg in i, en sån väg in i politiken som var bra. Så att det var kul. Jag har förresten träffat Barack Obamas farmor i Kenya, om jag får skryta lite grann.
Nämen.
hemma hos henne fick jag ta reda på var hon bodde. Så att jag var där och fick möjlighet för 8-9 år sedan att åka hem till henne och träffa henne och prata lite grann med henne. Det var kul, men lite kuriosa också. Men
roligt, ja. Det, hade du något särskilt om du minns något råd hon gav dig med tanke på vad du jobbar med?
Hon skröt väldigt mycket och sa att jo, han ringer hit och frågar om råd och sådär, vilket jag visste inte stämde, för hon kunde inte engelska. Och så att, men hon var så, men det hon sa i varje fall, det var ju att jag såg väldigt stor och stark och trevlig ut, och om det var så att hon hade haft en dotter som var ogift så hade jag fått gifta mig med henne, så det tog jag också som bra beröm. Så att hon var väldigt skämtsam och väldigt glad sådär. Så att hon berättade också då att Michelle och Barack Obama hade varit och bott hemma hos henne och visade var som hade bott, för så ska man göra då enligt hennes tradition då innan man får lov att gifta sig och sådär. Så att ja, vi pratade en hel del.
Tobias, tack snälla för att du kom hit.
Tack så mycket.
Ja, det där blev ett intressant samtal och jag fick med mig flera olika saker. Kanske det som framförallt slog mig var hur Baudin i tiden när många gör en poäng av att ta avstånd från Sverigedemokraterna ändå hittar ett sätt att gå en balansgång. Å ena sidan är han tydlig i sitt och fackförbundets avståndstagande från Sverigedemokraterna på grund av en ideologi de vurmar för och den politik det resulterar i. Men å andra sidan lyckas han ändå ta väljarnas oro på allvar. Alltså struntar i partiet som sådant utan tittar på partiets väljare, vad de gör. Och det är för att förstå dem som han gör olika saker, han och fackförbundet, istället för att liksom måla ut dem som idioter eller vad det nu kan vara som andra gör. Och det där att saker och ting inte är svart eller vitt, det är sånt jag gillar. Om du har tankar om det som du vill delge mig, eller om du har något helt annat du vill prata med mig om eller skriva till mig om, ja, då kan du göra det som vanligt på adressen perspektiv@pergranqvist.se. Och om du vill veta mer om ämnen jag funderar på i vardagen, sånt som kanske inte hamnar i podden utan andra grejer som jag går och grunnar lite grann på, ja, då kan du följa mig på Instagram där jag heter Per Granqvist. Per med E och Granqvist med KV är det. Och som du hör så har jag behövt bokstavera det ett par gånger i mitt liv, så det kommer lite snabbt sådär. Men det var allt för den här gången. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Podden görs av WWW Media i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.